Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, välkomna till både juletider och trolltider. Det är festligt och glatt just nu.
Ja, alltså förra veckan för mig har ju varit mer fest än vad det brukar.
Mm.
Kan man väl minst sagt säga. Jag var också besökte Tully, du vet hon, roliga Tully som jag har haft på med Lojsan. Hennes podd, hon bara, du festar så mycket. Jag bara, åh gud, det är den idé bild hon har av mig baserat på 2 julbord. Så blev jag liksom en festis. Jag bara, jag var ute 3 gånger den här hösten, men jag är ändå festig.
Nej, där ligger jag nog.
Där ligger du.
Ligger
Menar du att du ligger i lä på festandet med 3 gånger?
Nej,
jag bara tänkte väl.
Men jag tyckte det var så roligt. Eller det blev lite så här metaupplevelse när du och jag var på Stockholmskrogen Sturehof i onsdags efter vi hade var på
julbord.
Jag var på julbord på Fotografiska. Och sen gick vi vidare. Vi jobbade på från ställe till ställe. Det kändes som att en bomb hade detonerat på alla ställen. Till slut gav vi nästan upp. Då kom vi till Sturehof. Det kände man när man är ute i Stockholm att det är vissa vattenhål. Och där är det Dionysis. Det är som att there's no tomorrow.
Ja, jag fick ett litet spännande sms från en känd svensk komiker dagen efter där.
Ja.
Ja, mer om det sen.
Eller? Intressant Mårets julkalender, det är 3:e gången den repriseras. Först så körde de ju 79 och 85. De körde liksom snålvattnet redan till på SVT. Så 6 år senare så fick barnen sätta sig och kolla på samma kalender.
Men det är därför det blir ett... Jag pratade med min kompis Klara, för hon var så här, gud, jag kommer verkligen ihåg, det här var liksom typ en stor grej på 70-talet. Jag bara, 70-talet? Nej, det kan inte vara 70-talet. Den måste ha kommit 82. Det är typ den första julkalender jag kommer ihåg. Det förklarar alltså saken, den kom 85 också. Det var samma.
Precis.
Och jag har ju också kollat på den från SVT Arkiv för några år sedan med mina barn. För det här var ju ändå en stark julkalender för mig. Jag kommer ihåg med jättechokladpengar, när man kommer ihåg vätten. Och jag vet att vi lekte på förskolan att man hade en vättemössa, för han vred ju bara på den ett halvt varv. Så blev man ju osynlig. Det var mycket så starka minnen som kom tillbaka i alla fall. Men sen blev jag också väldigt förvånad i början. Alltså de första 5-6 avsnitten när man var så här, att den hade fått så otroligt bra recensioner. Och man bara... Oj, det var liksom också 70-tals-tv på den här.
Ja, och ibland känner jag så här, räkna till 5 innan ni går in i trädet så vinner vi lite tid. Ja, det kändes faktiskt lite budgetaktigt.
Ja, men också att det var ingen liksom riktig ljudpåläggning. Det var liksom tyst.
Ja, hallå? Ja, men hej.
Det var liksom, jag kände, Nelly, hon som spelar Nelly Rapp.
Ja, hon är så duktig.
Ja, som jag tycker är en grym skådis. Men helt plötsligt kändes det som att hon hade tagit liksom någon form av valium. För det, liksom, det var inga känslor. Ingen reagerade på någonting. Det var lite så här...
Men det är
så här,
ja, tyckte det, att 70-talets tv var väldigt lyxig på 80-talet.
Ja, det är sant. Nej, men nu tycker jag verkligen att det har tagit sig.
Nu har det ju tagit sig. Ja. Nu förstår man ju också vad recensionerna kommer ifrån.
Ja.
Men de måste på något sätt spara till lite pengar där. För det, var ju, det är liksom ingen ljudpålägg. Alltså, det är bara liksom naturljud. Det är ingen som har jobbat med liksom att skapa stämning.
Ingen kommer komma ihåg de första 5-6 avsnitten, så vi gör liksom ingen ljudkorr på den.
Nej, men det är liksom så här, ja. Man hör så här hur man skrapar lite mot så här frigolit.
Jag stammen. Det är lite som när jag gör stories.
Exakt som ja. Du gör stories.
Men det kan bli bra ändå.
Varianten utav mycket.
Och ändå är det populärt.
Ja, men det är mycket vättar och troll nu. Det känns som att det är trollskt.
Ja, verkligen. Och det är väl också så här behov av att vi vill tillbaka till några traditioner och det som var. Och jag känner att jag kan liksom inte riktigt komma undan. Jag lyssnar ju mycket på, vad ska jag säga, smarta människor på YouTube som kan säga klokheter, eller mer eller mindre smarta. Och nu,
hur... Och det betyder du, menar du med I just wanna be cool?
Precis. nej, men och så, nu så söker jag absolut inte på det här namnet som hela tiden kommer upp.
Ja, men nu är ju det inne i din algoritm, så nu kommer du ju se
ja, ja.
Överallt. Och det är, min roligaste, det är mitt roligaste namn och min roligaste person. Utan att så här, veta någonting om honom.
Ja, Eckart Tolle.
Ja, men Eckart Tolle. Framförallt så ser han ju ut som en vette.
Nej, men han är ju en vette. Det kommer ju visa sig.
Ja, det är ju...
När han dör och man
Nej,
gör...
Men han har en liten trollesvans där. Och han... mellan skinkorna.
Ja, det tror jag. Ja. Och den gömmer han väl då, för han har väl 100 barn. Han är ju säckledar-vibe. Men han försöker inte ens komma bort från vette, liksom, identifikationen. Han pratar ju som ett gammalt troll.
Ska vi ställa det?
Ja, vi får väl göra det.
That there is a voice in your head that always talks to you. Mostly silently. If it talks out aloud, then you are continuously, and there's nobody around, then you are considered insane.
Alltså problemet med honom är att han säger ju väldigt vettiga grejer, men man orkar ju inte lyssna för att det är så mycket liksom gammelsläm.
Han har aldrig harklat sig i hela sitt liv.
Nej.
Det är som att det bara liksom lager på lager på lager.
Jag vill ju göra hans alternativa liv.
Men han hade
en
talkshow med Oprah.
Ja, 10 avsnitt då när man berättade om sig, ja, men där han ville då dechiffrera vem man var, hur man skulle lära känna sig själv och man skulle leva ett bättre liv. Och det var ju miljoners miljoner såklart som kollade på det här. Så att han är ju väldigt inflytelserik. Men jag kan känna ändå att med en viss typ av människor som får väldigt mycket makt och kärlek ändå fortsätter att aldrig ge sig på nivå-rich-livet.
Och
det,
nej.
För han kan ju lika gärna bo i en stubbe, det känner jag.
Han måste ju se ut sådär. Det där är ju liksom det smarta sättet att göra det. Skulle han ju liksom ha gått och fixat, ja, men typ en Fredrik Paulun, som man känner såhär, oj, nu helt plötsligt blev han liksom, han blev faktor för sina egna pengar. Nej, men han var liksom från början en liten såhär David Brent lookalike chubby, lite tragisk figur, till att han kom och var liksom uppenbart ansiktslyft, fettsugen och liksom blekt hår, fixat handraden. Ja. Då var man ju såhär bara, okej.
Okay. Men det blev ju metatrovärdigt, för det var ju inte trovärdigt från början och blir inte trovärdigt nu.
Nej.
Och ändå funkar det.
Ja, men precis. Men Eckart Tolle, du har ju snurrat in på någonting. Den inre rösten har du pratat om.
Ja, det är...
Det kom många sms till mig senaste tiden om den inre rösten. Mm. Du sitter och tar som pullerulliga.
Nej, det gör jag inte. Så bullig är den inte, att jag håller liksom på mitt lår och att handen håller på pullen.
Ja.
Den ska få vila lite.
Det har jag ju inte gjort hittills.
Nej, det har jag väl aldrig gjort
hittills. Nej, absolut inte.
Och det är inte meningen heller.
Nej.
Livet kort. Ja, hur som helst, han berättade ju...
I Annes livmoder i det här avsnittet.
Med Eckart Tolle. Nej, men du vet ju när jag gjorde den där Johan-healingen.
Jag har det med Eckart Tolles tredje
röst. Ja, du kanske har det.
Ja, okay.
Med Rosanna. Nu ska jag göra en ny, har jag tänkt.
Alltså, du är i en sån sökarera nu.
Men älskar, jag har ju varit på en Johnny healing. Hur mycket sökning är det? Det är ju fel.
Men menar du menar att du så här kollar helt random på olika så smarta människor på YouTube?
Nej, det är sant.
Och du går i så här terapi och du går på Johnny healing.
Och eller? Yoga.
Och okay. Yoga. Nej, du är liksom i en sökarera. Okay, och det okay. Kan man vara när man är separerad. Ja?
Ja, det vet vi. Det ska vi också återkomma till. Vad man gör
nu vill
när
vi
man
höra allt om den tredje rösten. Eller ja, men... inre rösten.
Ja, men allt handlar ju om... Den inre rösten egentligen.
Mm.
Om man kan identifiera den. Om man kan ha en snäll inre röst. Du och jag är ju en gemensam kompis. Som tog... vad heter den där roten?
Ayahuasca.
Ayahuasca.
Ja.
Och hon var i... ja, vi behöver inte säga var hon var någonstans. Men hon var med en massa andra människor. Och genomled en svår liksom... drabbning som man kan säga, som man kan göra under
exakt sessionen. Ja,
precis. Och då försöker hon ta sig därifrån och gå därifrån, och då ser hon då den här lilla shamanen, enligt henne typ 3 äpplen hög, bara stå med handen och trycka ner och säga, du kommer inte upp från marken för du har gjort upp med den där inre demonen. Mm. Då ser hon sitt liv med väldigt nära släkting som hon liksom hela tiden, kan man säga, försöker leva upp till den här personens förväntningar.
Just det.
Fast den personen kanske egentligen inte har några förväntningar. Det är också en drabbning som man inte vet. Såhär, jag har inte haft några förväntningar på dig. Du tror att jag har haft det och därför skapat. Alltså den tredje personen.
Ja.
Och då är hennes liksom uppgörelse som en seriestripp. Hon ser allting seriestripsrutor.
Ja.
Och då har hon sin tredje röst då, som en elak liten gubbjävel som sitter liksom.
Och berättar och, att hon är värdelös.
Hon är värdelös, du är ingenting värd, du kan ingenting, du är inte värd kärlek. Jada, jada, jada. Det är den som liksom dagligdags, ska man säga, förstör hennes livspotential, kan man ju säga.
Mm.
Under den här drabbningen, när hon då inte ens kan resa sig upp, för att när shamanens makt över henne är så stark.
Ja.
Då förändras den här bilden till att den lilla onda jäveln transformeras till en kvinna.
Jaha.
Mm. Hon blir en god, varm, äldre kvinna som berättar för henne hur bra hon är.
Oj.
Och vad hon är värd kärlek och barn. Och att det liksom, hon är, behöver inte prestera och bevisa någonting. För den här personen som hon tror att hon behöver göra det för, han är inte så himla mycket bättre själv. Liksom.
Mm-hmm.
Och då tänkte jag på den här inre rösten som Eckhart Tolle säger, att du vet ju inte att du håller på att tjafsa med den här inre rösten först du vet det. Förstår du vad jag menar? Mm. När hon helt plötsligt en dag är så här, nej, vet du, du ska inte definiera vem jag är. Nu måste jag sluta hålla på och liksom sänka mig själv med den här inre rösten, att jag är si eller så. Och antingen får man komma på det själv, eller också får man ju söka professionell hjälp när någon säger så här, men nu håller du på. Märker du nu hur, liksom, hur sänker dig själv? Märker du hur du inte kan ge dig själv cred? Du måste sluta med det.
Min inre röst, den kom ju fram till mig 2 gånger i månaden.
Gör den? Med mens?
Ja, ägglossning och mens.
Ja.
Då berättar den att folk inte tycker om mig, att jag inte är något att lita på. Mig ska man inte, lägga sina, mig ska man inte satsa på, för jag kan inte leverera. Och...
Även vid ägglossning?
Ja, visst.
För då är jag ju higher.
Jaha, nej. Där är vi helt, då är vi helt olika. Alltså, den inre rösten kommer en dag på ägglossning. Sen är den liksom kvar och hänger runt vid mens där. Men då kan den slurva på en 3 dagar.
Men, alltså den kan haka på?
Nej, men först kommer den en dag vid ägglossning. Och då berättar den hur värdelös jag är. Och sen så kommer jag in en andra high. Och då trycker jag ner den inre rösten. Och säger bara så här, fuck you, jag är bäst i världen. Och sen,
är det ändå en dialog, en verbal dialog med ord?
I mitt huvud, ja.
Ja. Så det är inte så här att du bara känner känslor, utan ni penfightas.
Ni penfightas, ja, i huvudet. Och sen så kommer den, och så tror jag liksom att jag har vunnit då över den inre rösten. Men så kommer den tillbaka då, vid mens. Och då är den mycket starkare då än vid ägglossning. För då helt plötsligt börjar den ta över. Och då börjar jag liksom tro på den.
Det är en demon, jag
aldrig,
typ.
Ja, det gör jag aldrig vid ägglossning. För då har jag en diskussion med den. Så jag tycker så här, ja, men det här kan jag argumentera bort. Eller så här, det här så är det inte.
Då är det en sund relation.
Där ja. Sen Aha. blir den destruktiv i
menstiden.
Ja. Men nu är jag så pass gammal, i sluttampen av min mensera. Mm. Så att jag förstår att det faktiskt är mina hormoner som spökar. Den inre rösten är bara liksom en kemisk felprogrammering i min hjärna vid tillfället. Och nu är jag då stark i mig själv, så jag kan liksom trycka bort den inre rösten. Men många gånger i livet så är man ju försvagad av sin inre röst.
Typ
vid en depression eller ett uppbrott och så vidare. Och jag kommer så väl ihåg, jag tänker så ofta, för jag tycker den är så jävla visuell, den ändå. Den här kungen i Sagan om ringen, som blir liksom, får en förbannelse över sig. Han blir helt deprimerad, och hans liksom, den här trollkaren då på något sätt som förpestar honom. Det får honom att så här sprida ut sin ondska över hela den här byn, så alla blir liksom gråa och glåmiga och under den här förbannelsen på något sätt liksom. Och det är så, den inre rösten, eller den demonen, man ska kalla för det, den kan vara så jävla stark. Och när jag separerade från mitt ex, så var ju jag liksom i fritt fall en period. Och då var den inre rösten stark. Jag liksom såg inte världen hur den såg ut på riktigt. Jag var i mitt liksom töcken under den här konstiga förbannelsen på något sätt. Och sen hade jag en gammal kollega som... Jag hade haft en blomsterbutik tillsammans med en kollega som gick bort. Och när den blomsterbutiken då stängde på grund av hans bortgång så...
Hastiga bortgång.
Ja, extremt hastiga bortgång. Så fanns det liksom en anställd som... Ja, det var jävligt synd om henne liksom. Hon hade ingenting att göra och... Vi kunde inte liksom... Jag hade väl inga riktiga jobb till henne. Men jag tänkte så här, hon får fortsätta att dekorera hemma så länge jag har, kan betala för henne. Och så hon fick lite pengar varje månad för att komma hem och fixa lite snitt.
Vår nivå-rish-tid som är med.
Vår nivå-rish-tid. Ni hade råd att ha en egen florist.
Ja, det är fan starkt.
Ja, det är fan starkt. Ja. Alltså. Nej, men då fick hon komma hem och fixa lite blommor. Och det var väl rätt bra kan jag tänka mig under den tiden. För att jag var, hade ju inte kraft nog att ta hand om hemmet på det sättet önskade, för hade det varit vanliga Anita så hade det alltid varit liksom färska snittblommor och fiffat och donat och tyckte att det var mysigt och härligt, men jag var inte där, så att så här, min depression gjorde ju ändå något bra där och då, var ju det alldeles fullt fungerande, men vi hade ju extremt olika smak i blommor, men det var ju någonting som inte jag ens liksom orkade bry mig om.
Lade du ens märke till det?
Nej, jag gjorde väl inte det, för att det fanns ju inga färger i mitt liv. Allting var precis så där grått som det var för den där kungen som levde under förbannelse. Allting var liksom grått och sörjigt på något sätt. Så att det var väl ändå bra att folk fick ett intryck av att det var ett fint och liksom färgstarkt
hem.
Men sen började jag träffa Joel. Ja, men typ, vi började dejta i så här februari och fick vi liksom lite ny energi och helt plötsligt började jag se färg igen.
Hur långt efter var det? Typ 8 månader?
Efter jag och Kalle separerade? Ja. Nej, alltså vi och Joel började dejta typ, vi och Kalle separerade i oktober och jag och Joel började dejta i februari, men så började vi liksom hetta till lite i mars då.
Ja, men
5 månader senare. Och då började jag ju se, plötsligt se färg igen. Då var liksom den gråa sörjan borta och då såg ju jag också att hela mitt hem hade förvandlats i någon bizarr djungel. Den hade liksom blivit en inväxt grön hibiskus. Alltså det var bara liksom så här konstiga växter som jag aldrig skulle valt. Och då, och jag var så här, helt otroligt. Hur ser det ut här hemma liksom?
Men you're fired.
Ja, men typ. Så jävla vidrig.
Hon hade gått bananas.
Ja, men det är som man kommer till ut på så här, man har liksom skaffat ett hem i tropikerna, alltså som man inte varit där på ett halvår. Ja, och så har du vuxit igen.
Ja, men det är så här, du och jag pratade om det. Hur kan man se på en människa som är deprimerad? Näshår.
Ja.
Ansar inte skägget, fixar inte håret. Att det är så här... Har långa tånaglar. Det är så här, vad spelar det för roll egentligen?
Ja, och det var som att mitt hem då helt plötsligt, från att varit liksom fräscht och fint, som var uppdrag nummer ett, hade helt plötsligt blivit någon konstig form av djungel.
Men vad hände sen då? Då var det så här, rensade du då?
Ja, jag fick liksom en sån här ilsk vibe. Så jag bara så här, rensade upp allt.
Men det handlar ju, tror jag, om så här, känslomässig freeze. Att, så här, att göra en grej till... Så orkar man inte. Det är som när man deprimerade människor som har kanske blivit skilt sig eller blivit dumpade. Så kommer man hämta dem ett halvår senare och säger, nej, du har inte packat upp en låda.
Nej, nu har tv stått på en kartong här i.
Ja, man klarar jobbet. Det är väldigt viktigt för svensken.
Ja.
Och man klarar liksom lite det sociala för att du får vara med fortfarande. Men sen är energin slut.
Ja, precis. Nej, men det var ju liksom att jag tog fram macheten och gick loss där. Och bara såhär, men gud, ge mig tillbaka mitt liv, mitt hem. Nu var det jag, var tog jag vägen i det här?
Det var som jag kände att, gud, jag kanske är på väg tillbaka lite när jag ville, i somras när jag var i Norrland, köpa hus.
Ja, men för mig var det ändå tydligt att någon form av uppvaknande har skett. Vad var det som hände i helgen?
Så här, det är ju 2 olika anledningar till att man på något sätt känner såhär, men... Nu betyder det inte längre någonting. Om man går från en kontext till en annan. Man går från familjekontexten eller relationskontexten. Man har de energierna tillsammans. Och även om relationen kanske inte är bra, så kan det vara det då och då.
Ja.
Det är så här, men nu är det helg och vi kanske har lite fredagsmys och vi lägger ner liksom stridsyxan. Det här är våra barn. Liksom man har någon kärlek, gemensam kärlek till dem. Och så här. Det kan ändå vara energier som är bra fast det håller på att ta slut.
Ja.
Men sen när det helt plötsligt tar slut och man då ska börja leva... Ja, men varannan vecka livet och slungas ut då i mitt fall från att vara så här husmorsbetten som gör grytor på 3 kilo kyckling och bara se till att det,
men du är ju orienterad i kaoset.
Ja, att det är så här, ja, där kommer den, då ska den räddas. Nu har den en kompis, men nu glömde den matteboken. Mycket sista år när vi var så många som bodde tillsammans så var det ju, min roll var ju att se till att allting liksom flöt på någorlunda i kaos.
Ja. Alltså du är väl väldigt liksom koordinerad och ordnad i just, du är en kaospilot.
Precis, och du är så här,
du är inte lika väl fungerande i struktur.
Nej.
Du är mycket bättre i kaos.
Ja, och där kan jag hitta liksom min inre husmor, matmor, mor. Där blir jag liksom, ja men där är jag Sara, Abraham Sara.
Ja.
Då tycker jag att det är viktigt att hålla ordning och reda och handla mat. Men när jag inte har den kontexten, då är jag så här, men varför ska jag stå här och göra en gryta? Varför ska jag liksom...
Allt är menlöst.
Ja men inte menlöst, men då vill du fokusera hellre på andra grejer. Som att gå ut, eller gå på en kurs, eller liksom gå och träna. Det där hemma, det har förlorat sin lyskraft.
Ja.
Förstår du?
Ja, jag förstår precis.
Det är så här, ja, men det är inte magiskt längre.
Nej.
Mina vett där är inte där.
Nej.
Det är så här, Dorabella makten så den försvinner. Jag blir vem som helst.
Mm.
Och så i helgen så var liksom alla där, tjejer och killar och barn och hit och dit, och sen så på morgonen så vaknade jag upp, jag bara, nej men gud, här ligger jag i våningssängen typ i liksom lilla halvhallen med Bobo. Ossian ligger med Frans där inne i vardagsrummet. Där är liksom, ja men Elon och hans tjej, och så skulle jag gå upp på morgonen och så bara säga, nej men gud, vad är det här? Nu är det 100 ungar igen. Nej men jag vaknade liksom upp, förstår du?
Ja, och såg det.
Ja, jag såg så här, nej men nu måste det här liksom styras upp, men samtidigt så får jag energi av det. Då tycker jag att det är roligt att laga mat, det är roligt att fixa med frukost, det är roligt. Så att det blir både och, men det blir väldigt tydligt så här, gud, så här har det varit innan. 100 unga, man kan inte gå och bajsa för att det står någon och sminkar sig. Man kan inte liksom, man öppnar kylskåpet, det är tomt för att det är någon som har suttit och goffat på natten. Det är fotbollskläder. Jag bara såhär, då tänker jag så här, kanske skulle kunna hitta någonting mitt emellan.
Mm.
Men också vikten av att säga, du måste kunna vara någon utan att du är deras viktigaste person. Och den måste jag hitta, och det är skitsvårt. Jag har haft det så här 21 år.
Ja, men jag fattar det, men jag tänker att så här, för det kanske både, det var väl jättebra det som hände, för att det var första gången du objektivt såg på ditt gamla liv. Med liksom,
som jag hade normaliserat.
Som du hade normaliserat.
7-10 personer som bara stod med så här öppen fågelmun.
Ja, men alltså fågelmunsan liksom.
Och swishan,
in och ut och hämta maskar in till boet och så bara stoppa det här
utan
trupperna.
Att ifrågasätta det.
Utan att ifrågasätta.
Kanske man har lite hjälp, kanske kan man sätta någon gräns. Nej, nej. Och i det så fick jag någon näring, men det var ju också utarmande.
Ja, men såklart. Men för att dig är det väl både en belöning att kunna vara den karaktären som du liksom kan spela så bra. Utan och innan den showen kan du, som ett rinnande vatten, det är din revy liksom. Men samtidigt så är det så här, fan vad läskigt att jag har kört den här revyn i så många år utan att ens fundera på manuset är tajt.
Ja, och jag kände för första gången i mitt liv, kände jag så här, just det, Mattias ska ha dem en extra dag idag för att jag hade dem hela helgen och det var hans dagar. Jag bara, nej men gud, vilken frihet. I vanliga fall kan jag få panik i det.
Ja.
Jaha, men du ska anta en av mina dagar. Okej, men vad ska jag hitta på? Du ska hitta på någonting.
Och nu jag kan inte vara själv.
Nej, men verkligen. Ja. Och nu var jag så här, gud vad skönt, han ska ta dem en extra dag. Han ska köra till fotbollen. Verkligen så här, Gollum typ.
Ja, härligt.
Så det kanske var. Men det, tycker inte du att det är intressant just den där fysiska bilden av... Att man går omkring, den har gjort sig 1000 filmer och pjäser. Så jag menar inte att det är såhär, vi har kommit på något nytt. Men att man lever i en miljö som man säger normaliserar som något helt annat än det man i vanliga fall tycker är attraktivt. Och så går man omkring i det och tycker det är helt, liksom, ja det är väl så det är nu. Och så plötsligt en dag så vaknar man till, eller som du säger, så här, himlen är blå, man blir kär. Eller man bara kanske vaknar till av någon annan anledning. Då var det såhär, nej men vad i helvete, vem tog över?
Ja. Var det den inre rösten som tog över, som fick makten och spellbound me liksom. Och i ditt fall så är ju jämfört med mitt fall där den inre rösten bara var så här, jag liksom, jag outsourcar mitt eget liksom DNA till någon annan att få tolka, och sen när jag vaknar upp så ser jag så här, men vad fan, det här är ju inte jag. Under tiden så har din inre röst varit liksom att alltid vara en kaospilot, och egentligen att du kanske inte alls är bekväm i den rollen. Så istället för att lyssna på massa så här kloka ord från det andra säger, så kanske det för dig 2024 kommer att vara jätteviktigt att faktiskt, vem är den inre rösten? Eller vad är din inre röst?
Jo, men det
ska den skickas undan eller ska den plockas upp? Förstår
du? Ja, jag fattar. Men jag har inte ens tänkt på den inre rösten. Och det är väl det är nu liksom den stora utmaningen för mig i terapin. Att säga, vad vill du själv? Vad känner du själv? Vad säger din inre röst till dig? Jag säger, det är så tyst. Den är jättetyst. Och då vill man göra grejer hela tiden för
att den ska vakna eller säga
ja.
Någonting.
Ja.
Men nu var det första gången den faktiskt gjorde sig kännbar, eller? Att du faktiskt att du går från någonting till något annat.
Ja, men alltså, den blir ju varken negativ eller positiv när man hela tiden ska göra någonting för andra. Förstår du? Den blir ju liksom ingen, för den har ju tystats.
Ja.
Och jag har ju trott att jag har njutit av det. Och det har jag ju på ett sätt, eftersom jag älskar att vara med mina barn. Och jag tycker det är roligast i världen hit och dit. Men helt plötsligt när någonting annat håller på att vaka till liv, så blev det lite så här, nej, men det finns andra saker, säger min inre röst, som kan få mig att bli fullfylld. Det behöver inte vara mina liksom, sju vett. Där.
Nej, det behöver inte vara alla dina barn.
Nej, Trollemor har blivit Dorabella.
Och jag kände att jag kastades tillbaka till någon form av jag ska inte säga svår misär. Men jag fick en otrolig respekt för liksom ditt och så här Sanna Lundells liv. Mm. Och alla så här kompisar jag har som är pojkmammor. Och det är inget ont. Det är verkligen inget ont. Jag älskar pojkar. Jag tycker de är det roligaste och mysigaste som finns. Och också pissjobbiga.
Alltså, det är slut.
Det är en helt annan typ av energinivå än flickor. För att så här, jag har ju som sagt en pojke och en flicka. Liksom. Och pojken i singular. Han är ju väldigt god och kramig och mammig. Och vi gör mysiga saker ihop. Men när man sätter pojken i plural med en annan pojk. Då händer något annat, då kommer en annan energi in. Och då är det inte liksom den andra som är den jobbiga, utan det är min pojk. För att han går igång så mycket på den andra manliga energin.
Han är inte van vid att triggas av den, och det är okej.
Nej, för han försöker picka på sin syster hela tiden. Men där får han ju liksom en fet smäll och sen så är det bra. Liksom.
Hon är inte heller i och för sig ointensiv. Så att säga, jag kan tänka mig i familjer där man kanske haft, där det verkligen är lugna barn.
Ja,
och så kommer någon in, det är så här, nej, men det är klart att de vill ju inte ens att man ska vara där.
Fast nu är ju Penny inte, hon är ju liksom bara på sitt rum.
Ja, men hon är också liksom lite stor nu.
Ja.
Hon går ju inte ut och triggar och går igång på honom på det sättet.
Nej, hon blir triggad utav honom och så kan hon gå igång. Och sen så får han en fet smäll och sen går hon in på sitt rum. Så ser, ser oftast liksom situationen och diskussionen ut. Men här är plötsligt någon som vill tumla runt i timmar.
Hundvalpslivet.
Ja, och jag är liksom så chockad utav det. Och så har jag varit liksom mycket pojkar den här helgen. Och jag blir också väldigt nervös när det är liksom en pågående konflikt. Jag kan inte navigera i det här landskapet.
Nej. Och det är bara normalitet för dem att det bara pågår.
Ja.
Mm, så det är inte så här att de mår dåligt av det direkt. Utan, nej.
Det är väl, och sen så åkte jag ut till då Sanna Lundell och hennes Fox. Då, för Tom Allan och Foxen hängde i somras på Hydra. Och så fortsätter tumlandet liksom där ute. Och då så här, jag säger Foxen plötsligt, mamma, jag spillde dricka i soffa. Hon säger, ingen fara, det är lugnt. Och jag bara så här, själv hade jag väl liksom gått sönder. Och då förstod jag så här, gud, pojkmamma-energin. Att alltid behålla lugnet, det är det man ska göra när kaoset står som högst. Under tiden jag då gör helt fel i den här situationen och stressar upp mig. Och då insåg jag så här, jag kastades tillbaka till någon form av stadiet av så här, känslan av småbarn. Och det gav mig på ett sätt panik.
Jo. Jag tror att din annorlunda behovstrappa, alltså kvinnor kanske, eller
fast det hänger också upp med åldern, vi är inte lika mottagliga för det längre.
Nej, det håller jag med, men som igår när Ossian var hemma hos oss och så här, helt plötsligt så skriker Bobo och säger, Ossian är hungrig, han vill ha kyckling tacos. Jag bara, det vill han. Ja, det vill han. Ja, och det vill jag också, för jag tål inte köttfärs längre, mamma. Jag vill säga, okej, men nu är klockan 21:13, ni ska gå och lägga er. Då är alla inne i andra andningen. Då är det så här, då måste liksom fågelmamma så här, spotta ut, för annars kommer man aldrig kunna sova, för nu är de så hungriga. Så alla bara, då gör jag en ny då pasta med kyckling. Sen är clementiner, sen är bostrappan, sen ska det drickas. Så känner jag så här, jag orkar inte mer nu. Och så är det någon som vill prata om någon kompis. Jag säger, och då tänkte jag, ingenting har hänt. De är liksom 17, 19 och 21. De har fortfarande samma bo. Det är tjejer, det är hiten och diten. Nu börjar en ny era. Och den är inte förmildrande. Så här,
nej, men alltså, det här jag menar. Okay. Att du har ju valt fem stycken. Sen ska dessa då komma med sina i sin tur avkommor.
Och ja, vill också och flickvänner. Och liksom, som pratar med mig då. Som vill så här, beklaga sig. Eller tycka till. Så då är det så här. Då börjar vi om.
Börjar vi om.
Det börjar vi om. Det fanns anledning till att så här, det fanns som matronor förr i tiden.
Så var det. Om vi pratar om det i en större kontext, så känns det också som att samhällets inre röst kanske gjort sig påmint. Vi har pratat väldigt mycket om att vi har varit i en högkonjunktur, och det då utifrån en högkonjunktur så pratar man mycket mer om känslor. Jag känner, jag tycker, jag vill. Alltså det är mycket mer behovsstyrt. Under tiden så här, samhällets inre röst kanske är liksom mer faktabaserad och kritisk. Och liksom, jag tycker verkligen att så här, den nuvarande konjunkturen avslöjar liksom världsläget på något sätt. I dialog, i närtid och i liksom ett större sammanhang. Förstår du vad jag menar?
Men jag har tänkt mycket på det där hummerchocken. Att under flera år nu så har även liksom medelklassen kunnat sitta på krogen och beställa in hummer och champagne en tisdag.
Ja.
Och sen höjdes räntorna, och då på något sätt så liksom återställdes ordningen lite grann.
Men det skildes lite med Agnes.
Precis, så här, nu är de riktigt rika överklassen, de kunde fortfarande stanna kvar där. De andra puffades tillbaka till att då får vi käka falukorv på vardagen i alla fall.
Får vi ta en stark öl på Storå?
Precis, vilket gjorde att, så här, aha, att alla som trodde att de satt säkert, vilket man alltid tror under högkonjunktur, gjorde inte det.
Nej.
Och det kan jag även liksom märka bland kompisar som har blivit uppsagda på grund av, ja, vad det nu handlar om. Inte för att de har varit liksom inga bra medarbetare, utan för att det fanns inga jobb. Hur chockade de är, hur de hela tiden tror sig att det skulle drabba andra, men själva skulle de sitta säkert.
Ja, men exakt. Och jag vill säga, jag är otroligt så här.
Så det är högmodet som nu så här, sakta men säkert så här, hyvlas ner.
Jag är en så rolig konjunkturskompis. I högkonjunkturer, då är hen liksom otroligt på gång.
Ja.
Och i lågkonjunktur tänker hen helt tvärtom.
Okej.
Så i högkonjunktur så var det viktigaste för henne att den hade en lägenhet i innerstan i Stockholm på över 100 kvadrat, så den ägde. Och sen så rätt snabbt inpå så köpte hen ett sommarhus, för det skulle hen också ha.
För det var högkonjunktur.
Från att nu ha sålt av allting och insett att det är mycket bättre att hyra.
Aha, som inte lika sårbar.
Precis. Det beror, det är ändå så här, det talar väldigt mycket för att så här, det är en så här rolig böljande situation i samhället som har fått även liksom den mest övertygade att bli övertygad om motsatsen. Och jag tycker också att om vi kollar på årets mest googlade ord som du berättar för mig, så säger ju det någonting om samhällets liksom ton och röst.
Det var väl vad är Hamas?
Just det. Ja, det är inte bara googlade ord utan googlade meningar.
Precis, precis. Och sen så, hur mycket får jag tillbaka elstöd?
Precis. Det säger rätt mycket om så här, där ligger tonen i samhället.
Ja, men det säger också om så här, det säger, rent historiskt säger det väldigt mycket om samhället. Vi har så länge levt i krig.
Ja.
Så att säga, det är någonting som vi känner till i vårt DNA. Och vi har alltid under lågkonjunktur behövt veta vad kostar elen, vad kostar vedklampen, kommer vi ha råd att äta vår gröt. Så det känns mer som att det är en historisk tillbakagång, och då är det också ganska sorgligt att nu kommer det inte finnas någon finkultur kvar, för nu kommer vi bara matas med, vad ska jag säga, lättsmält underhållning, för det andra har vi inte råd med. Så det blir liksom en
clinch. Det är antingen är vi så här faktabaserade historien om Sverige, som är sjukt svårt att kolla på med sina så här TikTok-generationsbarn och försöka få ut liksom någon form av sittning och prata och diskussion.
Att bara äta med sina TikTok-förstörda barn är inte heller så lätt.
Nej. Eller så kommer vi ha extremt lättsam underhållning i helt ny. Samtidigt tycker jag den här eran är spännande, för det var ju ungefär nu, för nu är vi jättegamla här. Det fanns någonting som heter ZTV när vi växte upp på MTV. Och det är egentligen så här underground medier som liksom verkligen poppade, och det var ett nytt sätt att skapa underhållning på. Det är inte så att vi kommer sluta vilja bli underhållna. Men att det kommer komma nu en tid där underhållning kommer att se väldigt annorlunda ut. Och uttrycka sig annorlunda och kanske inte alltid vara på de traditionella medierna.
Nej.
Så är det ju.
Men jag hoppas att det kommer lite nya Schyfferts nu. För jag läste en intervju med honom i en morgontidning. Och då sa han så här, det jobbiga med att liksom, ja, men hamna i en ny relation och bli pappa på nytt. Och att livet förändras och mår dåligt. Det är att man måste gräva i sig själv.
Ja.
För att liksom, nu går det inte att göra glätt riktig humor längre. Vilket gör att man själv också mår dåligt. Och jag tycker att det är liksom något positivt i det. Han berättade ju om sitt legendariska sommarprat.
Ja, just det.
Mm. Han var typ så här 20 plus. Och
superironisk.
Han hade bara kopierat då olika klischéer av gamla sommarprat.
Ja.
Och gjort ett eget sommar. Alltså bara kopierat rakt av.
Mm.
Och så kört det live.
Mm.
Och alla var galna. Och liksom radiocheferna var galna. Och sen dess har ju han blev tillfrågad massa gånger att göra det igen. Han sa så, jag kommer aldrig kunna göra det så bra.
Nej.
För att liksom, han satte fingret på någonting så här. Alla sitter med sina klischéer och sen när man rapar upp dem så är ingen som förstår det. Så att alla säger, men gud vad fint, vad bra. Liksom, vi vill ha lättsmält underhållning där vi kan identifiera oss. Vi vill inte gräva i skiten. Och jag tänker så att när det blir lågkonjunktur så måste vi ju det.
Ja, men exakt så är det. Det är ju en inventering av den inre rösten.
Ja.
Och liksom, vi kollar på de mest googlade orden från 2021 då.
Ja.
Så var det Squid Game och fotbolls-EM.
Ja, men det är ju faktiskt skitspännande.
Ja, det är ju verkligen det. Det är ju verkligen en så här samhällstemperatur.
Ja.
Och jag tror också så här, du har inte sett någon på rätt länge i sociala medier. Även fast liksom vissa åkt fast för sexköp och allt möjligt.
Mm.
Blivit cancellerade. För att den inre rösten har inte riktigt tid med det i Nej. Samhället. Vi har andra saker som står över det här. Saker som är viktigare än kroppspositivism och att man kanske blev lite mobbad i högstadiet. Eller mobbar Alex, du förstår vad jag menar.
Ja.
Nej, men det är en annan typ av evidens. Exempelvis Fredrik Söderholm har ju varit liksom så involverad i Israel-Palestina-krisen så att han är tvungen att sluta producera radio för att han vill liksom lägga så mycket tid och fokus som möjligt på det här. Det säger någonting att så här, det är inte längre, med det sagt så betyder det inte att psykisk ohälsa inte kommer att existera, men den har kommit få ett annat syfte. Den kan kanaliseras någonstans.
Mm. Men jag tror inte att det är helt onyttigt, för att det är så här, get a life, mycket mer att säga.
Ja.
Det är ju som alla liksom, ja men professorer och doktorander och allt vad det är. Men forskare kring så är det så här, men den här generationen som kommer nu och den innan, de har inte, alltså de har inte fått med sig verktyg för att nå motgångar och bli stärkta i det, utan de får en motgång och då vill de dö. Så då kommer de då till psykiatrin och säger, jag vill dö, min kille har slut med dig, och så vill liksom läkarna säga så här, lilla gumman, lilla gubben, det är sånt som händer, det kommer hända i 70 000 gånger, så här, get a life, get over it typ. Mm. Och i och med att samhället då blir mer autentiskt eftersom vi gräver vår egen skit för vi hamnar i kriser, så kommer ju också som du säger så här, nej, men orkar inte hålla på, ska vi tjafsa om det där, den där lilla grejen, att du inte skulle få den nya tv-spelet, alltså, icke-frågorna
får extremt försvinner. Stort utrymme.
Precis, men de försvinner ju när samhället är i kris.
Ja, men precis. Ja. Det finns ju inte så mycket psykisk ohälsa i fattiga länder, för där finns fattigdomen
precis.
Som är liksom den stora psykiska ohälsan.
Ja,
vi
kanske inte behöver bry oss så mycket om liksom, Kim Kardashian typ har gått ner lite i vikt. Så här, låt henne banta, alltså, vi ägnar oss åt annat.
Whatever, liksom.
Ja, går vidare. Jag tycker det är jävligt sunt.
Jag tycker det finns otrolig sundhet i det här. Så tänker jag ändå på min egen uppväxt, men du växte upp under brinnande 80-tal, det vill säga en superhög konjunktur, kanske den första utav den tiden i mänsklighetens historia vi har haft det som allra bäst, vilket är ännu mera nu och ännu mera så, och då tänkte jag så här, gud, mina barn har aldrig fått vara med om någonting, så tänkte jag, men mitt eget liv, ja, men jag var ju också precis så. Sen kom ju den stora skälvande bankkrisen 91, 2008, så att vi är ju liksom rätt luttrade med att det går upp och det går ner.
Och hiv.
Och jag tror att de här typerna av eror, nu har ju mina barn istället för hiv då fått vara med om en pandemi, sen har inte de varit tillräckligt gamla för att det ska kunna påverka deras liv liksom monumentalt. Det är ingen som har dött, det är ingen som liksom har blivit av jobbet, alltså så vidare. Det har inte påverkat dem på ett sätt som att det har varit liksom förödande. Men de börjar ändå sakta men säkert luttras in i någonting utav att livet inte bara är en enda lång jävla raksträcka.
Ja. Livet är inte en jävla stor fest bara.
Nej, och jag tror att det finns ingenting i, ur ett liksom barnperspektiv som fostrar så mycket som en kris. En nationell kris, inte en nära kris. Så att jag tänker att det kan ändå komma något bra ur det här.
Det tror jag också, inte för att man skulle säga vilja att det pågår forever and ever.
Men det gör det aldrig.
Nej, men det finns också tid för, tror jag, att sätta sig ner och samtala. För att det känns inte lika liksom roligt att kanske gå till botoxläkaren eller gå och shoppa, alltså, eller åka på weekendresa. Det har liksom falnat. Det är inte liksom comme il faut. Alltså, förstår du vad jag menar? Det känner man ju själv. Jag har inte alls samma lust att spendera pengar som jag hade bara för 2 år sedan.
Nej, alltså, det finns ingen, alltså, jag vet inte liksom ens vad jag har för behov längre. Som jag hade då som var så otroligt viktiga.
Och det är klart att
jag skulle aldrig ha en florist idag.
Nej, det är sant. Men det är också, initialt så lämnar ju det en tomhet. För du har ju också stått över lite alla andra när du har haft en florist.
Såklart.
Jag har makten att ha en florist.
Jo, men
och nu vill du inte ha det även om du skulle kunna. Vad gör det med dig liksom? Då blir du en medelklasskvinna. Som
det gör mig lite mindre intressant, ja. Men det gör mig samtidigt väldigt mycket mer tillfreds.
Ja, men det där är intressant. Man blir mindre intressant men mer tillfreds, vilket gör att man då blir mer intressant.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jag tänkte på ändå, för jag har kollat så mycket på det här historien och Sverige, och det väcker ändå otroligt många tankar. Det måste väl du också känna.
Ja, nu har jag bara tittat på ett avsnitt.
Ja, som vanligt. Ja. Okej, vi släpper den. Det jag tänkte på är i den här, vad ska jag kalla det för, narrativet av högkonjunktur i alla sätt, där vi blir gärna historielösa. Så har vi ju liksom omtolkat världen på ett sätt som är väldigt mycket nutid.
Aha.
Exempelvis så pratar de om i, jag tror att det är vikingatidsavsnittet eller om det är som är järnåldern, att man, begreppet man, man som vi säger, human, man, alltså det är ju en definition av människa. Så exempelvis titeln brandman, det är ju brandmänniska. Alltså icke definierat att det är en man som har det yrket. Under en högkonjunktur där också så här, feminismen alltid då, precis som det var på slutet av 80-talet när Fittstim kom, i början av 90-talet där, att där börjar man liksom ifrågasätta normer och saker och saker och som bara tuggar på. Och i den här högkonjunkturseran så har vi blivit extremt historielösa. Där har vi då glömt bort att kolla bakåt i historien vad saker och ting faktiskt betyder. Där vi har omtolkat då historien och tänkt så här: brandman, det är en man. Fy fan vad dumt, vi måste ha ett nytt ord för det. Vi ska ha hen.
Brandhen.
Brandhen.
Så jävla osäkert, ring inte brandhenen. Fix det själv.
Vilket blir så jävla dumt. Kan inte det vara ändå så här, alltså det är väl det mest specifika skulle jag säga, hur dum samtiden kan vara i sin absoluta spjutspets när vi har det som allra bäst. Istället för att titta bakåt så tittar vi framåt och tänker att vi har haft fel bakåt när vi alltid haft rätt bakåt.
Ja, det är väldigt intressant. Men det är det som gör att jag tror att många ungdomar känner sig tomma, för att de vet inte någonting om sin historia.
Nej,
ja.
Och nu har alla helt plötsligt en chans att ta det. Och så märker jag att det är så jävla svårt att få dem att fokusera.
Jo, jag vet, det är det som är
instant gratification, television, programmering.
Ja. Jo, men jag tänker också som i det programmet som jag är med i nu, Good Luck Guys. Då är det ju jag och Fi. Och den enda som kanske haft ett riktigt jobb, vad nu det är ju jag.
Jag bara kollar på
Anna.
Jag bara, menar du att du haft ett riktigt jobb?
Ja.
Du är redaktör för fan när du var 19 år. Menar du att du haft ett riktigt jobb?
Chefredaktör är ett riktigt jobb.
Ja, det är ett riktigt jobb. När man är 19 blir man chefredaktör. Hallå, blondinbälla.
Ja, men det är ändå ett utbildat jobb.
Okej, du har gått till en arbetsplats. Det är det du säger. Ja. Du menar att du inte suttit hemma och producerat innehåll.
Sen har jag jobbat i klädaffär.
Ja, titta. Oj, ja, ändå bra.
På krogen. Mm. Vilket inte så bra, fråga hur man bångade. Jag kanske inte har gjort så mycket sådana serviceyrken, det kan jag inte säga.
Nej, men jag tror att det kanske blir lite så här, du vet, våra lyssnare som tycker att vi borde utbilda oss till barnmorskor. Barnmorskor och sjuksköterskor. De kanske blir lite provocerade av att du säger att det är ett riktigt jobb.
Ja, men nu håller jag på att utbilda mig till anhörigterapeut. Det är väl ett riktigt jobb?
Det är ett jobb.
Ja. Det jag vill komma fram till är att de är ju då historielösa, för de är ju sina egna makthavare och har varit från allra första början.
Ja.
Folk har ju inte koll på sin historia för att de kollar på TikTok, och det är ju även människor som jag känner som har riktiga jobb som tänker så här: jag ska kolla, jag ska go down with the kids, jag ska kolla lite på TikTok, och sen så försöker jag få tag på dem så här, 5 dagar senare, typ som Charlotte i Sex and the City. Down with the rabbit hole. De bara så här, du får komma ut. Hon bara så här, varför? Varför ska jag gå ut och träffa de där halvpackade killarna som liksom ändå inte får mig att komma, när jag kan ligga här och komma och ha det göttigt hemma och tryggt?
Gnössa på. Ja. Men det kostar ingenting och det bara är dumt och härligt.
Nej, det kostar ingenting. Ingen vill längre att det ska kosta någonting.
Nej, och det är det man märker också i den här generationen. Men jag bara funderar på vad som har hänt i skolan. För jag bara, var vi så här historielösa? Jag har svårt att se det. För att jag satt på middag, men det sa väl jag, att jag satt på middag med liksom en 20-plussare.
Ja.
Och vi kom in på ämnet Bellman. Och personen i fråga inte visste vem Bellman var.
men då kanske det är så här,
men
varför blir vi irriterade? Varför blir vi irriterade för?
Det finns ingen vetgirighet i samhället. Är det det med provokationen?
Jo, men då blev jag lycklig när jag läste det mest googlade. För det kändes som att det fanns någon form av ny vetgirighet bara senaste året.
Och det är kanske det som måste komma med en lågkonjunktur. Ja. För att man måste förstå helt plötsligt sammanhang. Det har man inte behövt på 10 år.
Nej, men tror du inte att det är vardagsskräcken som kommer tillbaka? Jag skämtade mina barn här idag. Jag var så här, ja, men om ni går ifrån mig här nu i affären, då kommer näcken att ta er typ. Ja, men så här, då kommer trollemor, då kommer djävulen liksom. Det fanns ju alltid sätt att hålla barnen, nästa generation, i schack.
Jo, men exakt. Men om allting bara är liksom en lång jävla autostrada i en Dubai-galleria liksom,
ja,
som det bara är helt marmorerat blankt golv som du bara kan rulla fram på, du behöver ju inte liksom förstå var pengar kommer ifrån.
För då du får dem ju bara hela tiden.
Kommer från ett mjölkpaket och inte från ett djur.
Och om man dödar någon i ett spel eller i verkligheten, då får man ett nytt liv.
Ja, det är inte så mycket mer.
Nej.
Och helt plötsligt förstår man att man kanske inte bara är så.
Och då tror jag att det är väldigt viktigt att prata med barnen om när man har den här oron. För helt plötsligt så kanske familjekonstellationen eller familjedynamiken är annorlunda. Någon förälder kanske blir av med jobbet. Man har inte råd att gå på de här semestrarna längre eller köpa nya kläder. Helt plötsligt blir det en oro som man kanske inte har outat. Vilket skapar ångest hos barn.
Ja, absolut. Mm. Men är ångest hos barn så farligt? För att det är det här som alla tvistar om.
Mm.
Att är det så farligt att fostra med att berätta negativa grejer? Det var ju någon förskola nu som hade tagit bort, eller några förskolor som har tagit bort, att föräldrarna får komma på Lucia.
Jag vet.
För att det kan skapa så otroligt mycket ångest hos barn och stress på slag att få då prestera inför föräldrar.
Ja.
Alltså, hur mycket ska vi skydda barn?
Mm.
Alltså, från gränsen från att skydda barn från verkligheten till att göra dem en jävla björntjänst.
Nej, men
det var ju flera psykologer som sa att det var med sinnessjuka man hört.
Ja, men det blev en ganska spännande debatt. Många skrev så här, ja, men efter corona så var det många förskolor och skolor som inte tog tillbaka det här. Förmodligen för att på grund av lite slöhet. Det var skönt att slippa hålla på med det här.
Exakt.
Pepparkaksungar som inte kom dit. Och många föräldrar känner också ångest. Man bara, men okej. Vad ska vi känna ångest? Ska vi känna
har
ångest?
Alla gått i barndom?
Ja, så då får de ångest, för då ska de gå upp på morgonen, så då behöver inte de komma i tid. För de har ADHD, bla bla bla. Alltså, det blir en icke-värld när ingen vill ta ansvar för någonting.
Nej, och det är kanske det här som då tvingas in i en lågkonka. Att så här, folk måste börja ta ansvar igen för sina egna handlingar. Det går inte bara att säga så här. Och jag har ADHD. Och då vet jag vid 9 tid i morgonen ligga och grilla med naven. För det är min
dotter. För jag kan inte gå upp.
Får jag ångest? Då kan jag göra någonting. Vad menar du att du fick gjort hittills då? Mm. Ingenting.
Nej, det har gått för många generationer som har levt mycket mer svårt ångest relationer än vad du har gjort. Nej, men så tänker jag som Bobo nu. Nu ska de lussa i trean. Och han ska vara pepparkaksgubbe. De fick liksom välja vad de ville vara och hit och dit.
Och han... Jag fick bara vara en pepparkaksgubbe från Indien. Det fanns ingen Lucia-alternativ för mig.
Nej.
Jo, nej, jag och Sissi som var från Indien. Rassig. Vi fick vara pepparkaksgubbe och pepparkaksgubbe. Skulle stå
längst fram
och sjunga. Vi kommer.
Åh, vad gulligt. Vad bra det är att hon är brun.
Kakeland.
Nej.
Korinter till ögon.
Det mest svenska man kan göra. Ni bara, okej, tack så jättemycket. Vi fick den här skiten också för att försvenska er från innan.
Men har jag ett trauma? Nej, det är ju bara ett jävligt konstigt och roligt minne. I samma.
Ja, men det är så du säger, gud, jag hatar inte gå till kyrkan. Men sen så ska vi sitta och öva då på att sjunga. Då sitter han ju där lycklig som en spelman. Tänd ett ljus och låt mig ha. Med olika fraseringar. Jag tycker liksom, den där kan jag riktigt bra. Så jag tror så här, det är samma sak där. Allt är jobbigt för den här generationen. Det kanske var jobbigt för oss också, men inte på samma sätt. Det var så här, nu ska vi plocka blåbär.
Man bara, ja, upp i DDR-Sverige.
Ja, liksom. Allt är inte jobbigt.
Allt ska inte vara jobbigt. Nej. Eller rättare sagt så här, utan prövningar så blir ju livet en jävla motgång. Jo, det är prövningar som utbildar och utvecklar en. Så därför tycker jag att den inre rösten är viktig.
Bra, men en prövning för dagens barn är ju inte prövning. Att klä på sig kläder och gå ut, en liten promenad. Men det är inte en prövning.
Nej, det är som mina barn som tycker så här, att det ska vara en... Alltså de pratar utifrån perspektivet att de bara har rättigheter. Men ja. De har inga skyldigheter. Och där är ju någonting som är snett. Och här finns ju någonting att läka. Och det tänker jag att den här tiden kanske... Kommer generera på ett
en
eller
prövning
annat
är att sitta på en åsna och fly över iranska bergen i 23 minus och ramla i snödriva och nedfrusen och blev. Alltså det är en prövning, inte att klä på sig termobraller från Didriksson och ta en promenad. Tack.
Ja, men det finns alltså inget liksom utrymme längre. Eller jag ska inte säga, men man är alltid så jävla i sin tid och tänker att det kommer aldrig, men så är det ju inte, utan så det kommer alltid finnas. Men det kommer också finnas mindre, skulle jag säga, utrymme för fake. Men det finns någonting i den här, jag kom på mig själv ligga och snörvla i slutet på Elf, alltså en av de många julfilmer jag älskar, när man pratar mycket om hoppet och att den här tomten har liksom en hoppbarometer i sin julsläde. Och att människorna har förlorat hoppet, så den här släden kan då inte flyga utan den behöver då en motor under. Och motorn ramlar av och så helt plötsligt kommer hoppet sakta tillbaka så att tomten kan lyfta från New York och flyga iväg.
Fint.
Och då fick jag ändå någon så här, en sån här klubb. Det finns någonting i Oändliga historien som jag tycker också är så otroligt så här bildligt och starkt, som är värt att dryfta, att redan då på 80-talet när den kom, att då pratar man om fantasia, alltså fantasin, att landet fantasin, det är oändligt, det är precis som universum, det är oändligt, det har aldrig slut, men det som har hänt är att barnen har slutat fantisera, så fantasia har blivit en liten smula som hon håller mellan sina fingrar, drottningen utav,
det är för sig sant,
prinsessan av fantasia. Så det enda Bastian då, den här pojken på andra sidan i verkliga världen, måste göra det att fantisera och våga tro på sin fantasi. Det är något så starkt och fint i det. Och då tänker jag så här, det är så viktigt med de här hoppen, att börja tänka på hopp och fantasi och kärlek i sådana termer. Jag tror att det kommer få en tid för de storslagna sagorna igen.
Affirmationer.
Kärlek, hopp, tillbaka till att vi ska rädda prinsessan som vi pratade om i förra podden, i tv-spelen. Det ska finnas tv-spel med mål, det ska finnas filmer med syften. Och så blev vi ju så glada då när vi såg Pernilla hade gift sig.
Ja, det var hennes syfte.
Det var hennes syfte. Nej, men det var som en så här, fin recap på en lång kärlekssaga som har varit så trasig längs med vägen.
Ja, men hela hennes liksom, liv är ju lite som en Disney-film. Att ha gått upp och ner verkligen. Från så här, ja, men lite som Annie, nästan så här barnhemmet. Och, ja. Ja, det liksom verkligen slutade lyckligt. Och jag kan känna, jag vet inte, det blir någon upprättelse för många kvinnor som då har kanske varit den lite glättigare, glada kulturkvinnan. För säga vad man vill, hon är en kulturkvinna.
Det är hon.
Ja, och på 90-talet och 2000-talet så var det så himla lätt att sparka nedåt.
Precis.
Men de som man sparkade nedåt på då, det är de som sitter med cashen och kuken, det håller jag på att säga. Men ja, det kan vi väl säga.
Ja, ja.
Och jag bara kände som så här, en riktig sagolycka när jag såg henne i den här prinsessbakelseklänningen.
Det fanns också något som trodde sympatiskt att hon gjorde ett litet familjebröllop.
Ja.
Och att det inte var det här storslagna liksom, kändisfesten.
Ja, och att hon hade bara enligt egen utsag och sagt så här, för några veckor sedan.
Mm.
Ja, det kanske var så. Att hon ville ha ett litet bröllop och sen så hade då hennes dotra ordnat det.
Mm.
Och att det blev så himla bra och fint och fram och tillbaka. Och att, så här, att det alltid finns hopp för kärlek och tro. Och att man till slut ska faktiskt hitta en relation som är en jämlik och jämställd relation. Där man får lika mycket tillbaka som man ger. Och så den relationen tycker jag att de verkar ha. De verkar vara, liksom, verkligen ha genuint roligt och verkligen tycka om att vara med varandra.
Ja, men jag tror att de är extremt liksom omaka i många situationer. Men de är också så här, de är också behöver ju varandra. De har ju förstått att så här, vi är ju inga med våra, att, att gifta sig med sig själv är inte kul.
Nej.
Du driver fram saker i mig som är jävligt bra. Mm. Och jag driver fram saker i dig som är jävligt bra för dig.
Mm.
Och tillsammans blir det kul.
Och jag önskar att man hade förstått det lite tidigare. Just vi pratade om det här med hormoner och ägglossning. Och att man såg bilden av hur det var liksom i sitcoms på 90-talet. Att det skulle vara kul och festligt även fast man hade barn. Man skulle ha mycket sex och man skulle vara den bästa kompis med den andra. Att så här, när man kommer till en viss ålder, ursäkta om jag låter som så här gammtanten. Då kanske liksom det där, liksom, vad ska man säga, ungdomsklyschorna har falnat lite. Och för mig har det liksom tagit för lång tid att inse att man behöver inte vara styrd av liksom passion eller att det ska vara på ett visst sätt. Alltså, det är en livspartner man behöver. Och det är också konstigt nu.
Ja, men
när
jag
man
tror
inte
att liksom den stora bluffen var väl att man skulle hitta någon som var lik en själv.
Ja.
Ni är så lika. Ja. Det var lika med att det var bra. Det är ju jättedåligt.
Ja. Den enda, typ, de få killarna som jag ändå har känt att jag gått igång lite på sen jag separerade, det är ju de som har liksom, de attributen, det som jag absolut aldrig kommer bli attraherad av.
Ja. Ja, men då, det är väl en jättebra uppbakning. Att så här, tänka att så här, tänka att tvärtom för första gången istället för att det ska riskera att bli likadant.
Ja, det vore ju dumt.
Det vore ju dumt. Nej, men vi var ju faktiskt på julbord här för ett tag sedan och då så satt vi ju alla och diskuterade om det skulle ta slut med befintliga partners och så vidare. Och då var vi rätt många som var liksom på samma fot där, att det kommer aldrig komma in en ny man här.
Nej.
På heltid och liksom lära känna någon ny familj och hej och hå. Alltså det kostar för mycket.
Ja, det känns lite som att man skulle gå in i de där vättedörren och så skulle man vara i trollens värld och säga,
skulle vara osynlig för resten av mitt liv.
Ja. Nej, det är en konstig känsla och den är extremt stark. Och jag har aldrig, liksom, jag kan knappast identifiera den för jag har aldrig gjort det innan. Att så här, och det är ju så när jag träffar någon, så här, ska vi gå hem till dig? Jag säger nej. Jag vill liksom, det skulle vara, jag måste bli mer hel först. Än att någon karl skulle liksom bara få komma in och ligga i min säng. Det är inte ens fysiskt möjligt. Jag tror att jag skulle säga torka igen.
Och Anders, jag tänkte gå hem och lägga dig i andra sängen. Men mer om det om en liten stund. För vi är inte riktigt klara. Vi är inte framme vid den punkten.
Det är vi inte. Nej. Vi väntar med torken.
Ja,
det
är jävligt. Torken får vänta. Musslan är uppen.
Men när jag drar upp hennes tröja så är hon bara bubblig på hela ryggen. Och det ser verkligen ut som en allergisk chock. Så att hennes ögon bara rullar bakåt och hon får syrgas, de tar EKG, alla grejer, liksom sätter en kanyl. Och jag peppar ju på det sättet som jag vet att Ann vill bli peppad på. Vad i helvete Ann, vi är ju semifinal. Sluta vara en jävla drama queen. Och det enda jag får är ett litet svagt leende. Så att, och jag ser, det är liksom panik, oro och det kommer ju en ambulans.
Ja, men det var ju lite drama som typ var bortklippt i senaste Good Luck Guys.
Ja.
Och jag har ju vetat om det ett tag. Men vad var det som hände?
Nej, men jag vet inte om det undgått någon att jag hade mycket bett på kroppen.
Alltså du, det flög, kröp ju också ut larver här när du kom hem.
Ja. När vi kommer du ihåg att du sa såhär, nej men du kan, du, om du ska ha, liksom, gå ut nu och, så, och ha en ny kille, då väntar vi några månader för att en leprasjuk kvinna kan inte gå in.
Men du gick ju också runt i en liten kjol och en liten topp. Och liksom,
där det var nya jag.
Nej men du måste vara så borta i huvudet så att...
Men det var, alltså, redan här hade jag ju åkt till sjukhus en gång.
Ja, precis. Ja. Vad var det som hände då?
Nej, men då var det en engelsk sjuksköterska, en man som sa så här, innan jag skulle gå in och tävla och göra den här lertävlingen.
Mm.
Som sa så här, but she can't do this because men mina sår var ju liksom, det var ju öppna sår.
Ja.
Och lera. Nej, men han sa det är liksom det är den här djungeln, det är tyfus, det är så här malaria om någonting kommer in i hennes sår. Men she's freaking dead liksom.
Ja.
Hon kan ju få blodförgiftning och, men det var ju bara the show must go on. Det får vi ta efter. Mm. Så att in och tävla med det där. Och det här var alltså första gången. Så då fick jag åka in och få dropp och histamin och sprutor och bla bla bla. Och så fick jag liksom bli omplåstrad, om man säger så.
Ja.
Men så kom jag tillbaka.
Mm.
Och körde på igen. Och då gick det några dagar och sen fick jag ju då, när jag var på sjukhuset, så fick jag ju såklart stark medicinering.
Ja, alltså jättestark antibiotika.
Jättestark antibiotika. Jag skulle ta 5-6 tabletter om dagen och så liksom fanns det ju ingen mat direkt.
Nej, just det. Det glömde de bort att säga.
Ja, precis. Och jag försökte väl liksom snå åt med några bars där, men som smugglades in, men det var väl inte helt proffsigt skött liksom.
Nej.
Och jag som typ aldrig äter vare sig en huvudvärkstablett eller antibiotika och petade i mig de där 7 storpillerna, det var ju som att be kroppen om att säga okej, lägg ner nu. Och så var jag också i Thailand, vi har helt annan typ av antibiotika.
Du var precis nyseparerad, du har precis också precis flyttat, alltså du var väl inte helt stabilt hemma?
Nej, men alltså jag var ju helt slut när jag kom dit, så ja. Var det ju. Så att min kropp var väl inte liksom helt nöjd med senaste månadens tillvaro, så att den tyckte väl så här åker du hit och ska göra så här tävlingar på 40 minuter i 45 graders värme och gå omkring med stora sår på hela kroppen, ja.
Så att, you asked for it.
Ja, så att då hade det varit utröstning. Vi blev inte utröstade, jag var i chock. Jag var väldigt glad. Vi behövde inte göra duellen, utan vi var så här, satt säkra till semifinalen.
Och då får jag slappnade du av lite för första gången på länge.
Såklart.
Ja.
Jag, så här,
och vad hände då?
Det då hinder då. Då tog jag den här...
En klassiker, precis innan jul. Började slappna av lite.
Precis. Det ska man aldrig göra.
Nej.
Men så kände jag så här, innan jag tog den här, de här två kvälls liksom, medicinen då... Ska jag verkligen? Så jag tog bara en. Men sen så gick det liksom kanske 20 sekunder och så säger Fi till mig då din rygg är det sjukaste jag sett. På liksom, för jag tog av mig och bad henne smörja in mig med kokosolja, för det hade vi mot myggen då. Hon bara, dina sår är så stora som knytnävar. På 20 sekunder hade det gått från, ja, men tänk dig som ett vanligt
myggbett liksom.
Ja, men lite större än myggbett kanske. Till... Ja, men, alltså som stora bölder.
Mm. Bara, golfbollar.
Ja, du måste upp till Medicare typ. Och då började jag känna att jag hade andnöd. Jag bara... Och jag är inte så mycket hypokondrik. Annars kanske det varit så här, gud, nu har jag slappnat av lite. Men jag hade kraftiga problem andas. Det fick jag ju höra sen att det är då tecknet på 3:e gradens allergichock.
Aha, okej.
Okay. Ja, kommer upp till det där Meditent och då så är ju själva britsen och det utlånat till holländarlaget, för de har slutfest, för de typ vägrar vara kvar. Så det är så här, nej, men allting är ganska tragiskt faktiskt. Och de,
men är det någon läkare som kollar på dig där? Eller?
Det är en kvinnlig engelsk sjuksköterska, men nej, det finns ingen läkare just där. Så att jag ser skräcken i allas ögon att säga, okej, EKG går ner. Ja, men det är inte bra liksom. Så det kommer någon ambulans där till slut och jag liksom ramlar på det. Så finns det inte tillräckligt med syrgas. Så att de kan bara ta mig till första sjukhuset som är då... Ni har inte sett MASH, men den nationen som har sett MASH.
Det är liksom, ett fältsjukhus.
Ja, det är ett fältsjukhus i stort sett. Jag kommer in där... Och tänker så här, ja, så jävla konstigt. Jag hade liksom inte, jag såg på alla andra att alla andra hade dödsångest. Men jag var som en så här, ja. Jag tyckte det var en naturlig följd av skilsmässa. Och,
att det bara var liksom, att du bara var avtrubbat liksom.
Ja, men lite så här, ja.
Come and hit me liksom.
Ja. Sen är inte jag jätterädd när såna här grejer händer när jag slår med någonting så här.
Det är märkt.
Nej, men det var ändå märkligt att jag bara så här... Ingen fara typ. Och kom in dit så fick jag ju adrenalin i benet.
Ja.
Och skulle göra någon x-ray. Kom någon rökande liksom x-ray-läkare där. Jag var så här, det blev liksom så farsartat tror jag.
Det, att det är ju så när man liksom... Jag kommer ihåg när jag var med barnen. Som alla fick någon så här allergisk reaktion som man alltid får på myggbett.
Ja.
när vi var i Kenya och så var det så här, here we go again.
Ja, jag
kommer in och då kommer ju också någon då som har blivit fått en machete genom magen in genom vanliga entrén. Så det bara sprutar blod och det är lång blodstänk hela vägen in. Och den där personen skriker ju. Och där sitter jag med mina två små barn som bara, vad var det där? Det var bara en film! Du vet, att man liksom, det är så surrealistiskt att gå ut och ta in.
Nej, men just det att jag inte kunde andas, då förstod jag att det här kanske inte är superbra liksom. Nej.
Det var det inte.
Nej, det var det inte. Och sen så dagen efter kom alla producenter upp och så här, okej, vi måste flytta dig. Finns det papper på toaletten? Nej, handen. Ja, okej. Okay. Mm. Det var something else. Låg med typ sex andra. Så här, men det var en annan tid och en annan liksom miljö om man säger så. Mm. Ja, så där låg jag och tänkte så här, hur ska jag ta mig tillbaka till djungeln och semifinalen?
Mm. Och det får vi se i nästa avsnitt då.
Jajamensan. Mm. Men otroligt obehagligt. Har du varit med om en allergichock någon gång?
Jag kommer inte ihåg. Nej, jag tror inte det.
Nej, men hur är det? Så kroppen bara så här,
stänger ner. Ja. Men jag fick ju en njurbäckeninflammation. Som jag trodde var en borrelia. Jag blev inlagd liksom på IVA ute i Huddinge. Och var så jävla sjuk. Alltså jag hade sinnessjuk feber och var så piss sjuk. Och då kör de ju in penicillin då. Alltså intravenöst via droppen. Och då började jag levitera som typ exorcisten. Alltså jag studsar av... Min egen förmåga, alltså kroppen studsar utan att jag gör någonting åt det. Hårda slag mot madrassen, hela jag lyfter, landar, duff, duff, duff. Du vet när det liksom började verka, när det
men såg du själv utifrån eller kändes det som att du var med en exorcist?
Ja, jag kände att jag var med, att det var som att jag var besatt utan någonting som skulle ut rent fysiskt. Det är nog det mest liksom obehagliga upplevelse jag var med om.
Men, typ som en riktig exorcist.
Ja, som att jag var liksom besatt och nu skulle demonen drivas ut.
Nej.
Jag låg och höll fast mig för att jag inte skulle bouncea så hårt.
Och det var febern?
Det var febern. Det var väl liksom alltså njurbäckeninflammation. Det var väl själva inflammationen som började liksom få ge vika då. Tillbaka till att vara besatt av onda andar. Ja, men det var ju verkligen så.
Gud, vad obehagligt.
Verkligen så. Jag fick ju en blick för en månad sedan ungefär.
Mm.
När vi var på Halloweenfest. Vi pratade lite lätt om det här i sist. Mm.
Det ska alltid utvecklas. När I typer med måste det alltid vidareutvecklas.
Ja, men det är du som gärna vill utveckla.
Ja, det vill jag. Ja. Det är min enda,
för jag har ju ändå
besatthet.
Nu har jag ändå en hänga på dig. För vi var ju ute, men det kommer vi till sen. Ja. Jag försöker springa ifrån
den här cliffhangen. Nu måste jag ju leverera.
Det måste du verkligen.
Nej, men jag tycker att vi har pratat lite om energier och jag försöker förklara också för barnen att så här, energier är så mycket hur man känner inför andra, att man inte har ansvar för andras känslor.
Mm.
Eller hur andra mår. Så det har mamma trott väldigt länge och det leder inte till något bra. Andra människor måste få ha sina egna känslor och du är dina. Då kan du liksom kontrollera.
Du är inte någon annan.
Nej.
Om den personen inte vill bli buren.
Nej. Och det märker man ju nu när de är i den åldern att det börjar bli liksom dels tjejer och dels att de liksom bråkar med varandra, killarna och så här, att det är inte ditt ansvar.
Nej.
Du behöver inte gå iväg i ångest och skam. Nej. Så det är en ny generation barn. Vi måste liksom på något sätt ge dem lite mer verktyg än vad vi själva fick. Och det känner jag att du använder ju du nu med E-Type. Du vill ju komma bort från det här med energi. För ni har ju en energi.
Fuck you.
Men är det inte otroligt otydbart? Vissa människor finns ju kvar i ens energier. For the fucking rest of your life. Man är såhär, det här är Kecke från typ 6 år. Så ändå så bara... Det är ingenting du är förberedd på.
Nej, men det är klart att jag inte är. Och, men det är ju inte så att jag går åt ett god gud. Du får det här låta så mycket värre än vad det är.
Nej,
varför är det så roligt? För jag stod ju där som en hopplös, ful Morgan. Du fattar ju också att vi kom som Morgan och Ola Conny.
Ja,
sen på kvällen så började alla med sexiga jävla demon-tjejerna komma i liksom stilettklackar. Och jag och Joel står där.
Lägg in en brilla typ.
Ja, men jag hade ju liksom bomullstussar för att förlänga näsan. Men jag hade också bomullstussar i hela kinderna för att få en riktigt fet överläpp och snus. Släpp. Och också hade då sminkat skägg. Sen på kvällen då, när man liksom inte längre orkar vara dechiffrerad, för ingen fattar ju till att börja med vem man ens var, så började jag plocka ut det och försökte liksom hitta några stackars tjejer som hjälpte mig att sminka lite. Alltså försökte, men du vet, det var ju,
rätta till.
Det var ju redan förlorat race. Det var ju bara en riktigt ful brud med ännu fulare kläder.
Ja, fast det spelar ingen roll, för har man rätt energi så ser man ju inte det.
Så är det ju. Ja. Och så precis när jag ska börja gå därifrån på kvällen, så kliver då trollefaren.
Du ser, vi kommer inte ifrån dem. Trollen, vättarna.
Nej, du vet, jag tror inte jag har sett honom på 20 år. Nej, men i alla fall 15.
Inte?
Nej, jag ska träffa honom på Gryf och Kjells 30-årsfest sist.
Nej.
Jo, och det måste 50? Det alltså vara 15-16 år sedan. Och då var jag ju utklädd i Gene Simmons. Så att, då kände ju han inte igen mig.
Eller, nej.
Ja, vad ska jag säga.
Man som man, tänkte han.
Men det är också helt sjukt att jag träffar honom på två grejer när jag är utklädd.
Ja.
Men nu var jag ju bara...
Det är Gud som vill säga att utseendespelar.
Nu var jag ju per definition bara avklädd. Jag var ju nerklädd. Alltså, jag var ju mitt fulaste jag.
Det gjorde ingenting.
Det gjorde ingenting.
Nej.
Vi såg varandra, han såg mig, jag såg honom. Den där ögonen känner jag igen, sa han. Då, dina ögon känner jag också igen. Och så blev det liksom ett väldigt roligt och härligt återseende. Han är ju ändå en gullig jävel, måste man ju säga.
Ja, men det här tycker jag är så farligt. Vi säger nu att ni inte skulle varit i relationer. Då kanske ni hade varit så här, ja, det här kändes ju bra. Vi kanske ska börja dejta igen. Nej, ska man det eller ska man inte det? Nej, men nu gör jag det som en retorisk bara fråga. Du förstår...
Jag förstår, men det finns ju någonting i andra varvet som är intressant.
Ja.
Och du vet ju, jag älskar andra varvet.
Ja.
Men i det här fallet så tror jag liksom... Du vet, jag tror inte liksom att andra varvet skulle funka. Jag tror att så här, man separerar ju av en anledning, kanske för att den tiden där och då inte passar. Men nej, jag tror inte han och jag skulle ha en framtid, ärligt talat. Jag tycker han är så gullig med henne.
Jo, men
det blir väl bra för honom.
Jo, men jag tycker det är intressant med andra varvet, för jag har några kompisar som nu har gått in på andra varvet. De har blivit ihop med killar som de var ihop med när de var 20.
Ja.
Och det blir väldigt spännande, för det är så väldigt naturligt att där man var då när man var 20, där funkar allt.
Ajaj.
Om man går ut eller om man liksom, ja, men sånt som man...
Som man gjorde då.
Precis.
Precis.
Och sen ska man in i vardagen och då blir det så här, jaha, nu ska vi vara vuxna med varandra.
Ja, just det. Blir det inte att man lajvar vuxen då?
Jag tänker också det.
Ja, det är det jag funderar på, att det kanske inte funkar.
Så andra varvet, det är ju lite som de få gånger man har hånglat med killar liksom typ 10-15 år senare. Och tyckt så här, när man var ihop med den personen då, tyckte det var liksom det hetaste, det härligaste. Och sen så va, nej men gud, ska du ha liksom minitunga? Har du ens en tunga? Och man känner att det där kändes ju inte alls något härligt. Varför tyckte jag att han var så härlig? Det är för att du inte är kär i honom längre. Men jag vet inte, andra varvet, har vi några lyckade,
men det där
har vi några lyckade resultat?
Nej, men jag har en så jävla bra andra varvet grej. Det var ju liksom en kille som jag var jättekär i och låg massor med när jag typ precis, vad heter det, hade gått ut gymnasiet. Det var verkligen så här, du vet, sommarflörten, och vi hade så sjukt bra sex då och så vidare. Sen så var det liksom gång två när jag var singel. Alltså det var den som var innan Kalle. Och då sprang jag på honom igen. Och då hade det gått så här, vad fan kan det vara, 12-13 glada år mellan gångerna. Och vi gick ju då hem, vanan trogen, höll jag på att säga.
Ja.
Det kändes ju så inte konstigt alls. Det var ju inte ens som att...
Familjär känsla, det är ändå härligt.
Väldigt familjär känsla.
Man gillar den trygghetskänslan.
Men då har ju en sexreferenser och sexliv förändrats. Och det kanske inte den andra personen...
Hade Ita varit där då?
Fuck you. Så då var det liksom inte alls så här.
Och så när man kommer på det så bara, ska jag spela med? Eller ska jag bara säga, nej men det här funkar inte. Vilket alternativ valde du?
Det vet jag, spelade med såklart. Ja, jag vill inte såra honom.
Nej, vad skulle jag göra?
Nej, vad skulle jag göra?
Suki, suki.
Det måste vara grafiskt.
Nej, jag tycker det här är intressant. Att de här energierna
med vissa... Jag är utav dem.
Jag vet. Ja. Men det är ändå... Där inser vi hur mycket av oss som är bara energi och hur lite som är kött och blod.
Ja,
ja.
Absolut. Mm. Men det är också så här roligt med så här... Ja, men du vet... konstiga grejer som bara händer i så här, vad hände nu att jag sprang in i honom så här 20 år senare, och så är plötsligt en vecka senare jag frågar honom igen.
Jag
har inte sett honom på 20 år ish. Alltså, vad fan.
Och sen tycker jag, de relationer eller de, även i vänskap eller med chefer och så här, där det liksom har blivit clinch, De springer man aldrig på.
Nej, det är så konstigt.
Det är ändå så, tack för det, Guds försyn.
Ja, men från att det rört sig exakt samma cirklar hela tiden till att aldrig se en person. Mm. Ja, mycket märkligt i alla fall.
Mycket, mycket märkligt. Men to be continued.
Absolut, to be continued. Men apropå andra trolltyg, lilla fröken.
Lilltrollet.
Lilltrollet, så var ju vi på en liten härlig julbordstjejmiddag.
Mm.
Och trollade på.
Trollade på. Och sen var vi ändå som vanligt så, nej men nu går vi hem. Nu är vi städade. Nu kan vi inte få ut mer av den här kvällen.
Nej, vet du vad? Nu är klockan 11.
Ja, men så, där kommer ju jägarinnorna i oss. Vi går ju ändå...
Varför tror du med mig är det? Det är alltid du som säger ett glas till.
Nej, men du stod ju i tunnelbanan och hade hoppat av. Och bara så, här, så gjorde vi kindpussar. Sen hoppade jag också av.
Ja.
Men det är så här, eller... Vi är ju eller.
Ja, vi är eller. Det kan ju slå åt vilket håll.
Ja, men det är också det roliga att även fast man liksom har gjort samma sak 500 gånger. Den här gången var jag helt övertygad om att vi skulle gå och ta ett glas och sen gå hem.
Exakt så är det, men grejen är tillbaka till energier. Det händer ju inte med dig och mig.
Nej, men jag var ändå väldigt övertygad. Och där var det sliding doors. Det var ju alltså en tiondel sekund från att tunnelbanan...
Vi missade den sista tunnelbanan, gick av och sen bestämde vi oss efter mycket om och men att vi går väl ner till Sturehof. Och där händer också en sliding door. Precis när vi kommer in så kommer en annan person också. Per Andersson.
Ja, komiker. Och det roliga var att jag precis började kolla med Frans på Panik i Tomteverkstan, för den missade vi för några år sedan.
Det är det som du brukar vara med dig.
Ja, men, det var ändå så här, gud.
Det är 100 år senare.
Ja, vi slår oss ner vid deras bord.
Det var ju inte, vi blev inbjudna.
Ja, det
var ju inte liksom att säga, vi tvingade oss på någon.
Nej, och där har ju min nya, eftersom jag har varit liksom, det har varit så mycket ett tag, jag har blivit ansiktsblind.
Ja.
Jag känner ju inte ens världens mest kända människor, så att jag ser alltid till att någon hälsar på dem. Det här är Annika, det här är, ja, Tommy Myllman. Ja, då är han. Jag tycker alla ser annorlunda.
Yeah.
Har alla blivit smalare?
Det kan vara så.
Nej, men ärligt talat, det är någonting som inte stämmer. Hur som helst, så då sätter vi oss ner där och sen blir det
associationsvän. Han då, vad heter det, Måns Helmelöv har alltså varit i Eskilstuna och uppträtt med Tomten och Bocken.
Ja, och är nu där med sitt crowd, kan vi säga.
Precis, och det är ju väldigt roligt. Jag har varit ute med Per någon gång tidigare och det är ju alldeles väldigt roligt med honom. För att han, det tar ju fart.
Ja, men det är ju exakt som det är.
Det är exakt, alltså han är ju precis som han är.
Ja.
Det finns liksom inget av.
Nej, och det har han kommit till sans med. Jag tror inte att han försöker dämpa sig själv längre.
Nej, utan han bara är. Mm. Han är liksom en entertainer ute i fingerspetsarna.
Jo, men det känns ju lite som att man är så här, okej, nu är associations-VM.
Nej, men var kommer det här, vilken tågstation kommer vi hamna på? Är det Hogwarts eller är det liksom rymden eller är det
Tomteverkstan?
Ja, eller är det Göteborgs fiskekyrka eller är det liksom Gunderhäggs skägg? Men du fattar.
Men han är ju den mest tidlösa komikern vi har. Han kan ju hamna var som helst. Det kan ju inte så många av våra komiker.
Nej, det är han och Dorsin som kan pendla fram och tillbaka i historien.
Precis, och det pendlas.
Det pendlas. Mm. Nej, men det var ju fruktansvärt roligt.
Sen skulle vi såklart gå vidare.
Det är klart att vi skulle göra det. Mm. Jag försökte vägra. Det blir medtjatat.
Och just där och då så insåg man väl att det, så här, att det skulle köras på.
Ja, i alla fall för dig.
I alla fall för mig.
Men där såg jag också din sexuella energi få liv på riktigt.
Där dök den upp.
Där dök den upp. Mm. För det som börjar ju, precis som vi har pratat om tidigare, den lilla tungan börjar hänga lite löst i munnen, mellan tänderna och kan ut. För att sen helt plötsligt bara slinka ut och in i Pers mun.
Ja, det kanske den gjorde.
Det kanske den gjorde. Jag var ju i form av chock till, så det bara hände precis.
Ja,
tvånglade du? Andersson som absolut inte hade någonting emot att få en tvångling.
Nej, jag fattar. Men där var det tillbaka och där var det fritt och natten var ung. Och sen gick vi vidare igen.
Ja, ni två singlar får göra vad ni vill.
Nej, men där började jag komma i gasen. Men på ett liksom roligt sätt när man känner så här, nej, men ingenting kommer få mig att vackla ikväll.
Nu känner jag då att det här knastågskarnevalen som vi har hamnat på, nu känner jag att nu börjar folk hamna liksom i vagnen framför mig. Jag sackar efter. Nu är det dags för mig att jag hoppar av vid nästa station.
Det är som när man är gravid och så här, fram till 12 är det okej, sen måste man sticka.
Ja, men precis. Jag hade väl ändå någon form av åtagande. Vi ska också understryka att klockan är ändå 2:30 på natten.
Det är sant. Ja. Så hon är inte 11.
Nej, hon är inte 11. Då kände jag, nu är det nog dags för lilla mamsen att vika in hovarna.
Då gick vi vidare till Bahnhof Zoo. Alltså, men
vadå, Spybar. Ni gick till ett ställe till?
Till Spybar, ja.
Nej, men gud.
Ja.
Och vad hände där då? För där slängs det inte längre in någon tunga i pär.
Nej.
Nu åkte tunga vidare. Jag hörde i alla fall att det var mycket, det blev mycket uppvaktat och det blev triangeldrama.
Ja, det var mycket uppvaktning av mig den kvällen.
Gud, ja. Det är väldigt populärt ibland.
Ja, och det blev ju nästan ett litet triangeldrama, ska jag säga. Jag ska inte säga mellan vilka, men...
Och det är svårt att visa vem den ena kan vara. För jag fick ju nämligen ett litet sms då från Per morgonen efter. Tack så mycket för igår, så trevligt. Hälsa Ann att hon låg med fel gubbe.
Nu är det så här fäskersäcka, nu är det Göteborgs revy. Oj, där slänger jag rörrar fel gubbe.
Och där fick jag ju då reda på att det var inte Per som hade fått äran.
Nej.
Att få besök av trollemor.
I och för sig, sanning.
Men det var någon annan.
Ja.
Då var sig på pullerull igen.
Den gränslösa podden. Ja, det kanske blev lite bortasläp, det ska jag villigt erkänna. Och det var jävligt härligt.
Vad
så
härligt,
sorry Per.
En annan gång.
Vi ses nästa
onsdag. Du är liksom den personen som är mest rock'n'roll efter Little Jinder. Det måste vi ändå säga.
Ja. Och då måste man ändå säga att jag har legat i längre.
Ja, du har några fler strängar på din lyra.
Ja, precis. Trollemor.
Numera balalaika.
Det är dags för en ny vettig generation att se Trollemors bröst. Ja.
Vi hörs om en vecka. Nej, vi menar om 2 veckor. Och vi får se om Trollemor under den tiden hamnar i tomteskogen eller i ett trolltyg.
Ajöken.
Innanför ett trolltyg.
Hej. On Christmas Eve, in a daze by the Christmas tree, down, 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 out in the snow, champagne's cold.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I hear the call. No.